Tack för förtroendet att få vara hos er. Spännande, väldigt spännande måste jag säga. Jag har varit många gånger i kyrkan då när jag var vaktmästare i Missionskyrkan. Många, många år sedan. Många år i Oskarshamn och vi gått förbi varandra. Men det jag kan se nu, det är ju inte många ansikten som jag känner igen. Och så är ju livet. Det går vidare generation efter generation och vi hör idag att någon har fattats i ledet. Men det är gott att få vara tillsammans. Men du påminner lite grann om det här med barnatron. Och innan jag delar texten och några tankar med er så har jag en så härlig bild just om barnatron. Jag har haft förmånen att ha barnbarnen hos mig ute på stugan som vi brukar säga. Och de övernattar ganska mycket. Det här var, jag tror att hon var 7 år ungefär. Och det var en sån där kväll jag ville ha ungen i sängen så fort. Jag var trött själv. Och vi hade sjungit hela Trygga räkan med alla verserna. Vi hade bett Gud som haver. Och så sa jag, men så gott nu, sa jag. Och så låg hon lite stilla en stund och så. Men farmor, vet du att det finns människor som inte tror på Gud? Vad säger farmor då? Det skulle vara tyst. Men så fick vi ha ett samtal omkring det. Och så tyckte jag att hon kröp ner. Så flög hon upp igen. Men det är synd om dem, farmor. Ja, så gott nu. Det är synd om dem. Ja, så tyckte jag nej. Får bestå och vakta lite grann. Men farmor, Gud bor ju i hela världen. Satt hon sig upp och slutade ut med armarna. Gud bor i hela världen, ja. Och så ytterligare ett samtal och ytterligare mera tid. Men nu var ju tvungen att känna att nu är det jag hade tänkt göra. Lägg bort det, lyssna till ungen, för det var så fantastiskt stort och intressant. Ja, det var ju en predikan. Och så, ja, så la hon ner armarna och så låg hon en stund till. Men vet du, farmor, Gud bor ju i alla människors hjärtan. Vad säger farmor pastorn då? Punkt och slut. Det var hela spektrat som hon gav mig. Jag vet inte var hon har hämtat in det i söndagsskolan och när vi har pratat tillsammans. Men hur en 7-åring kan ta det till sig så där intensivt. Det var otroligt fantastiskt att få. Jag delar så gärna den här bilden och jag har berättat för henne. Hon är väl 22 eller 23 år nu. Jag har berättat för henne att jag berättar om det ibland. Hon kommer inte ihåg så mycket av det själv. Men för mig och för många som jag berättat det för har det blivit en sån här bild av barn, vad de kan ta in och hur man kan forma barnen och hjälpa barnen tidigt. Det är en del av den här tanken jag hade. Och så tänkte jag också här på det här med förbön. Hur vi hanterar det och hur vi gör. Det är ju så olika om hur vi tänker. När vi bodde utomlands så bodde vi i Australien var det. Så var anglikanska kyrkan den kyrka jag gick till. Ja, ni vet ju hur det har varit med hur man väljer kyrka och sånt där. Det behöver vi inte prata så mycket om. Men här var den anglikanska kyrkan som var nära. Och jag sa till mig själv att jag ska inte gå över ån efter vatten. Vi var i den här anglikanska kyrkan och trivdes väldigt, väldigt bra med ungdomsarbete och så här. Men det här med förbön, det var mängder med förbönslappar varje gudstjänst. Och alla lästes upp. Och alla hade tid att lyssna och ta del i förbönen. Men det som jag kan sakna här hemma, det är den andra delen. Det var minst lika många tacksägelselappar. Den här Mrs. Cousins kanske säger att operationen gick så bra. Tacka Gud tillsammans med mig. Jones, de hade varit utomlands på en resa och var lite oroliga. Tacka Gud för de fina upplevelserna. Jag tror att det var en tackbön för för nästan alla de bönämnena vi hade delat. Vilken rikedom att ha de här, känna det över hela världen och den här gemenskapen mellan troende människor. Det spelar ingen roll vad vi heter som kyrka och var vi trivs allra bäst. Vi har ju våra hem. Jag måste få säga det också. Det var långt utanför vad jag hade tänkt säga. Men när jag jobbade som lärare här i Oskarshamn ett tag så var det ofta så att eleverna skulle skickas ut och kolla med de olika kyrkorna och skulle försöka hitta vad som var olika mellan kyrkorna. Och det var så svårt att kunna beskriva och säga det. Ja, de fick ju gå till varje församling så här, prata med pastorn. Det var inte du här kanske. Men de skulle liksom ta reda på, vad är det med de här kyrkorna? Till slut så tycker jag själv att jag fick en tanke från Herren. Nej, skillnad. Hur ska jag beskriva det? Jo, det är så här att om vi tänker att vi allihopa är en familj. Vi växer upp i den där familjen eller det där huset och vi har många syskon kanske. Och sen när vi är vuxna eller nu kan stå på egna ben, då flyttar vi och har vårt eget boende. Och så flyttar den andra, så flyttar syskonen. Och så tänker jag att ja, men då är det så här att vi i kyrkorna är som de här syskorna som har flyttat. Vi har varit samma grund. Och så kan det ju vara så där att jag åker och hälsar på dem här ibland och tycker att det är så trevligt. Men på något sätt kanske jag vill sova hemma i min egen säng. Då kan det vara bra att ha de här olika rummen. Det har varit så tacksamt, för det är många barn som har kommit och tackat mig för att jag kunde förklara för dem. Och jag har också förstått det ibland bland vissa församlingsmedlemmar. Nu kan jag också förklara, det är ingen skillnad. Det är bara att vi möblerar lite olika. Det var så jag sa till dem också. Vi trivs kanske inte riktigt med samma möbler. Vi kanske inte äter mat samma tid. Ja. Och så förstod man att det, vi har samma intresse hela tiden. Se inte på skillnaden, se på likheten. Idag, jag ska försöka korta ner det jag hade tänkt att säga. Men ni vet hur det är när man ska korta ner någonting. Men idag hade jag i alla fall tänkt att använda en av de texterna som är föreslagna som predikotext under kyrkoåret. Och det är från Johannes evangeliets 8:e kapitel. Ord som ni känner så väldigt väl igen. Kanske skulle det ha en liten bakgrund här. Johannes beskriver ju mycket utav Jesu liv. Han beskriver och han liksom lägger in det tidsenligt. Och ibland kan det vara lite svårt att följa. Så här kommer vi rakt in i en händelse egentligen. Men det som händer, det är ju att det är den stora högtiden, lövhyddohögtiden. Där, och lövhyddohögtiden firades i 7 dagar. Och Jesus hade inte gått med sina bröder de första dagarna till templet. Nej, jag vill inte gå med riktigt. Utan så småningom så gick han iväg lite så där i skymundan och gick till templet. Och genast så hade han en stor skara människor omkring sig där han undervisade dem. Han fanns där. Men sen kommer vi in här nu i det 8:e kapitlet. Alla gick hem, var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Det här är alltså dagen efter, den 7:e dagen. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när de begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: "Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: "Kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig?" Hon svarade: "Nej, Herre." Jesus sa: "Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer." Jesus hade gått sista dagen till templet. Och vi förstår då att de här människorna som han hade haft omkring sig den där första gången, de ville ju bara veta mera. De kände och de hade en hunger efter att få höra: han har någonting. Men det som också hade hänt den här första gången och omkring Jesus, så var det ju alltid de här samtalen: vem är han egentligen? Vem är han? Är det sant? Är han från Gud? Eller är det dåliga makter han har med sig? Och vi vet att det blev så då att det blev kotterier, och några skulle nog gärna vilja fånga in Jesus och föra honom då till dom. Men de gjorde det inte. De vågade inte. De hade inte kraften. För det var någonting som sa att det kan vi inte göra. Det var bara det att när de fick veta dagen efter, då, på den sjunde dagen, så märker de då att översteprästerna och de skriftfariserna kommer. Och de är väldigt irriterade för att de inte satte fast Jesus just den gången. Ni hade ju chansen. Varför gjorde ni inte det? Då var det bara en person som vågade sticka ut näsan. Och det var Nikodemus, han som hade kommit till Jesus om natten. Men han var en del i rådet. Men han vågade ändå säga emot. Och han citerade Mose lag och säga: så kan vi inte döma. Det är inte vår väg. Nu när vi är inne i den här textsammanhanget så kan vi ana att Jesus gick till Olivbergets stillhet. Tillbringade natten, som vi har läst så många gånger om, i bön och omtanke om människorna. Ska jag kunna säga på modernt sätt, och han var laddad när han kom till templet den här sjunde dagen i högtiden. Om vi nu hoppar lite för att försöka förkorta, men de här skriftlärde och de som fanns med här nu då, de som hade mött den här kvinnan, eller hur ska vi uttrycka det, de som var efter den här kvinnan nu då, därför att de ville ha mycket, vad ska man säga, mycket med sig för att verkligen kunna anklaga Jesus. Men där tänker jag, de kommer och ställer kvinnan framför Jesus. Men hur många är de där kararna egentligen mot den där enda kvinnan? Det låter som de skulle vara väldigt många. Vem utav dem var det som först hade hört skvallret om henne? Vem hade gett sig ut och spionera på om det var så? Är det verkligen sant? För han var ju tvungen ändå att ha någonting att ta i. Vem var det som hade gjort det här, fått tag i det här uppbådet, så de var flera som ställde upp? Och ju flera det var ju bra om det var väldigt många som kunde säga samma sak. De behövde vara minst två för att det skulle gälla. Men här, tänk vilken styrka när vi är så många. Vem hade skickat budet vidare? Vem? Ingen vet. De som var med hade säkert någonting att säga. Men om det var deras egen tanke, eller om de bara var matade. Vi har hört att Jesus är inte okej. Vi hänger väl på då. Eller de var så nyfikna. Vi hänger på och ska se vad som händer med den kvinnan i alla fall. Det kan ju vara lite spännande om det blir en tråkig och jobbig dom. Så kan jag tänka tillbaka när de här männen kommer in med henne. Så skenheligt ödmjuka de är. De kommer emot Jesus, mästare. Och så citerar de Mose lag. Och så säger de, vad säger du? Kan ni tänka er hur smiliga de var i det här läget? Bara för att få Jesus att reagera. Eller också, det kunde ju ha varit åt andra hållet också. Vad säger du nu? Det vet vi inte. Men frågan kommer till Jesus. Vad säger du? Jag skulle kunna sammanfatta det med att säga att för att vara ledare och lärare för folket så var de ju väldigt dåliga föredömen. De visar ju ingen respekt ens när de trampar in i det heliga templet. Det som var så heligt för dem. Jag tror det står inte att det var på förgården, så jag tror att det var inne i templet. Och så oförskämt när många sitter och lyssnar till någonting som är så intressant. De här människorna som hade kommit till templet tidigt på morgonen för att få lyssna till Jesus. De ville ha mer av vad de hade hört dagen innan. De ville höra om Guds kärlek, Guds nåd, Guds möjligheter. Så avbröts det väldigt bryskt med de här som kom inklampande. Jag vet inte, det klampar väl inte så mycket om sandalerna, men när man kommer och ni vet, när man är så där bergfast i en tanke, oj, vad ska det bli? Kanske tänker jag också när de kommer så här med kvinnan, om det fanns en var feg baktanke när de rasar in i den här gruppen som redan sitter där. Kanske kunde de få dem med sig också, så det var ännu fler som skulle gå emot Jesus. Eller kanske ville de visa hur duktiga de var. Tänk om vi får fler på vår sida. Eller kanske få lite tips nu då i den här samlingen. Ja, Jesus har sagt så här också. Så tror de att de ställer en väldigt slug fråga till Jesus. Men en fråga där svaret slår tillbaka på dem själva igen. Folkets lärare. Det verkar som de skulle ha glömt profeternas ord. Kanske Zakarias ord om döm rätta domar och bevisa varandras kärlek och barmhärtighet. Och tänk inte era hjärtan ut ont mot varandra. Det hade de glömt, det hade de aldrig läst. Eller hoppat över, det angår inte oss. Det var ju raka motsatsen där de stod. Vilka lärare? Det kan man nog fundera över hur det här spred sig runt omkring dem. Men en lite snoppet mottagande måste det nog ha blivit för dem ändå. När de tänkte att de skulle få kanske en stor jubelkör, tänk att ni har klarat av det här. Men det säger de, det blir ju ingen reaktion egentligen alldeles först. Och det blir alldeles tyst. Jesus ritar med fingret på marken. Alldeles tyst. De upprepar sin fråga. Det är fortfarande alldeles tyst. Vad säger du? Tyst. Så småningom, ett som jag tycker är ett skarpt svar som kränker. Som kräver personlighet. Ett personligt ställningstagande. När svaret når ut. Och det kräver ärlighet. Och reaktionen på Jesus svar, då kryper fegheten fram. Det där stöddiga var borta. Nu visar det sig hur svaga de egentligen var. De flyr ifrån platsen. Där är Jesus ensam med kvinnan. Eller kvinnan öga för öga med Jesus. Undrar hur många tankar som virvlade genom hennes huvud. Men jag tror, och det här kände så många berättelser om Jesus, att kvinnan står där öga mot öga med Jesus och ser hans kärlek strömma emot sig. Ögonen, det är ju vår spegel, eller hur? Hon ser det långt innan hon får höra Jesu ord. Du är fri, men, säger Jesus, var rädd och försiktig så att du inte faller för frestelser längre fram i livet. Vi vet inte om hon visste någonting om Jesus förut heller innan det här hände. Kanske hade hon varit med och lyssnat någon gång. Kanske ville hon veta mera. Men nu fick hon verkligen orden direkt till sig. En uppmuntran och en varning. Varning för frestelser i framtiden. Ordet framtid, det är ju vår tid nu. Framtiden är långt och nu lever vi i den framtiden. Och det finns framtid för oss, tiden som kommer. Och då undrar jag hur egentligen Johannes texter och berättelser landar hos oss och i vår tid. När vi är inne i bibelordet och vi funderar och vi tittar på rubrikerna. Vår samtid. Och så kommer då det som är sammanhängande för den här söndagens texter, att inte döma. Döm inte. Döm inte. Om vi tar ett djupt andetag. Döm inte. Och låter den heliga andes röst få röra vid oss och styra våra tankar. Det i det kan det bli att vi ser bakåt. Vi kan se bakåt både med sorg och med glädje. Vi kan se felsteg, men vi kan också se Guds kärlek som har räckt sig mot oss och lyft oss upp igen. Vi ser bakåt i våra erfarenheter. Vi kan inte se förbi det som är förgånget. Vi säger att vi kan glömma vissa saker. Men ibland så behöver vi bli påminna om. Så var det. Så var det den där gången när jag tänkte så väldigt nedlåtande om de människorna eller den tanken eller vad det var. Jag, mycket personligt, kan minnas många gånger när jag växte upp, när jag hörde andras samtal och ibland deltog i ett samtal där mycket tyckande om andras idéer, om andra religioner, om andra samfund, om grannens kyrka. Ni vet en del av er hur det var. Och man var så äggad i sin tanke. Vi har ju rätt och de har fel. Då blev det den där dumma gränsen vi och dem. Och jag kommer ihåg hur vi i ungdomsgrupperna kunde sitta och diskutera långt fram på nätterna. Så länge man nu fick vara uppe på natten på den tiden. Men man ville diskutera vad man ville. Men på ett sätt så känner jag ju stor sorg över det här. Ändå så fanns det någonting positivt i det, därför att man reagerade. Man bara inte svalde och tog allting, utan man vågade ändå. Kan det vara så här? Hur ska det vara? Hur går vi vidare? Men det var ju så där att det var bara små detaljer och regler som blev kännetecken för det och det. Och som var orsaken till att man dömde bort och tog avstånd från så mycket. Men jag har en mycket fin berättelse från 30-40-talet någonstans. Det är om ett ungt par. De är kristna. Hon är 23 och han är 24. De var förlovade. De letade bostad i industrisamhället. De var mycket aktiva i samma församling. Men det som inte fick hända, hände. De väntade barn. När jag hörde berättelsen första gången kände jag luften som togs. Församlingens ledare ville prata med dem. Paret blev väldigt oroliga. Och de tänkte när de gick dit: nu måste vi lämna församlingen som vi trivs så bra med. Vi vet ju att det blir så, för det har vi hört att det har hänt i en annan församling. Det blev inte så. Det blev ett mycket fint samtal med den äldre i församlingen. Eller den som hade ansvar i församlingen. Orden de fick med sig, de var: kära ungdomar, det är nu vi som församling ska ta hand om er och vårda er. Vi ska hjälpa och vi ska stötta er. Gud älskar er båda. Många ord ifrån Bibeln blev levande. Bär varandras bördor. Visa till rätta med ödmjukhet. Och från Romarbrevet: med din dom över andra dömer du dig själv. Det var mamma och pappa. Mamma berättade. Jag tycker den här är en så fin bild av vad vi är som församling, vad vi är som Guds efterföljare, som en gemenskap. Det är nu vi vill hjälpa er. Och därför jag läste här lite grann på lapparna: vad är mission? Visst, det är att hjälpa varandra och alltihopa det här som vi känner. Det är vårt uppdrag. Men det är bra att ibland se tillbaka. Det här, jag vill inte glömma den här bilden, absolut inte, för jag tycker den är så fin. Men se tillbaka på andra saker. Då framförallt för att bli påmind om Jesu kärlek. Tänk att han var där. Han hjälpte mig. Det måste ju vara hans röst jag hörde. Det måste vara tryggheten i honom. Och att ta det tillbaka, det stärker ju tacksamheten igen. Tack att du var med. Det där tacket som bara väller fram. Men vi ska inte bara se bakåt naturligtvis. Det viktiga är att se framåt. Och se och våga tänka lite längre. Våga vara beredd att kanske ändra riktning. Kanske ändra tanke. Kanske se saker på ett annat sätt. Våga se saker ur en annan vinkel än vad man alltid har gjort. Periskopet kanske alltid har stått så här. Tänk att få se lite annorlunda och fundera och reflektera över det. Se framåt mot det där målet. Att vara beredd att lyssna. Lyssna på djupet. Vad är det som ligger bakom det här? Vad är orsaken till att det är så här? Istället för att liksom själv göra en slutkläm som är så lätt. Ah ja, det var så där. Det var, ja. Ni kan det här allihopa också och vet. Men att kunna lyssna på djupet. Vad är det frågan om? Och i det här lyssnandet också våga samtala med kanske om det är en människa som man vet det händer någonting om. Eller som man behöver någon hjälp att reda ut. Vad är det för tankar jag bär på? Behöver kanske hjälp att lösa de svåra knutarna. Att göra som de skriftlärde, fly, det är ingen bra väg. För då går man ju fortfarande med de där tankarna och funderingarna. Rätta till med kärlek och omsorg. Det där som har varit lite snett i min tanke. Gör det med kärlek och omsorg. Kanske kräver det några steg, några ord utav mig för att kunna ändra på det. Fäll rättfärdiga domar. Så sa Zakarias, profeten Zakaria, ord som gäller oss idag. Det finns ett ord som säger att lycklig är den som håller sin tunga i styr. Ja, men det behöver inte betyda att man ska vara tyst hela tiden. Att styra tungan kan ju också vara att tala i rätt tid, att säga i rätt tid. Tiga eller tala i rätt tid, men vakta sin tunga. Det kan ju vara skönt att tänka så då när vi vet att allt vi tänker, säger eller gör, det får konsekvenser. Det händer någonting med det som jag utstrålar, med det som jag har sagt, med det som jag har gjort eller inte gjort. Det får konsekvenser. Då skulle jag vilja säga till mig själv och till oss allihop att våga ta mod och tid för att se djupet av det du har reagerat på just nu. Som jag sa, ta reda på vad är ursprunget och anledningen. Några nyckelord så här i slutet för oss som man kan ta med oss. Det första nyckelordet, det skulle vara att stanna upp. Stanna upp mitt i det här som du är i. Och lyssna. Lyssna till slutet. Där har jag fått lite hjälp av mina barnbarn också. Någon av dem skulle vara, de är jätteduktiga på det här med datorn och grejer. Och en av dem skulle visa mig hur jag skulle göra. Och hon tyckte att jag var lite seg. Så att hon skrev ner det på en lapp istället. Då kan du läsa din egen tack, farmor. Ja, och så gjorde jag ju då. Men du, sa jag, hur gör jag nu då? Farmor, läs ända ner på lappen. Stanna. Stanna upp och lyssna till slutet. Om vi hör såna här röster, det är så gott att också höra vad kan Gud göra med oss. Hur använder han, och hur använder han de här influenserna? Jag hade aldrig tänkt så som Erika sa. Lyssna hela vägen. Och det kan vara så i samtal också. Och när du har lyssnat, våga samtala. Våga. Det är också ett ord som vi behöver. Tänk om jag trampar någon på tårna. Tänk om... Ja, så mycket tänk om vi har. Men att våga. Det här känner jag är rätt i mig. Stryk alla förutfattade meningar. Stryk och börja om och tänka på djupet. Ett annat ord som jag tycker är bra, det är att upptäcka det där nya. Det där har jag inte sett eller lagt märke till förut. Och det kan ju vara så att vi behöver ta vara på våra egna och andras resurser. Det finns så mycket resurser. Det finns så mycket dolt som kanske inte automatiskt kommer till ytan, som just du kan vara den som hittar nyckeln till. Allt det här, det är Guds gåvor till oss. När jag tänker så här så går jag till Bibelns bästa spegel. Första Korinthierbrevet 13. Kärleken är, så vet ni alla punkter som står om kärleken. Men vi har testat på många tonårsläger och säger, byter ut kärleken. Jag är kärleken. Jag är tålmodig. Jag är... Då kommer man inte så långt. För man måste stanna upp och tänka. Vem är jag? Vad vill jag vara? Titta i den spegeln ofta. Jag tycker det är en bra spegel. Guds kärlek till dig och mig. Guds kärlek öppnar för oss. Anders Frostenson skriver ju i en av sina psalmer: vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Rädslans stenar. Man märker det då man flyr och då man inte kan stå för någonting. Tänk att få ta emot Guds kärlek så att man får vara med om och öppna och kliva ur rädslan. Våga vara den du i Kristus är. Det vi vill be tillsammans med er men och en sång från Kans register. Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld, så vill du vi ska leva. Gud, gör oss järva. Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor. Krossa vårt skal av värdighet och blyghet. Lös oss från jaget. Ge oss kraft att älska. Gud, gör oss fria. Ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge fantasi att finna nya medel. Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla. Gud, gör oss kloka. Människors krav ska pressa oss och tvivel. Oro och jäkt ska tynga våra sinnen. Låt oss då känna att din kärlek bär oss. Gud, gör oss glada. Amen.